stukat Liberalerna håller landsmöte i Linköping i helgen. Sen valet har väljarstödet nästan halverats och vid senaste DN-Ipsos samlade partiet bara 2% av väljarstödet. De skulle alltså åka rätt ur riksdagen om det var val idag. Och som vanligt hänger SD-frågan tungt över partiet. Det här är Älskade politik. Hänger Liberalernas framtid på var deras röda linjer går? Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag Lina Lund.
Hej.
Hej. Och Thomas Ramberg.
Hej.
Hej. Om vi börjar med att lite snabbt ta tempen på Liberalerna. Hur hett är det i partiet?
Det puttrar ju alltid i Liberalerna. Men för tillfället har det kanske varit på lite lägre temperatur än vad vi vant oss vid under de senaste åren. Även om man går kräftgång, som du säger, i opinionen, så är man rätt nöjd med att ha 5 ministrar i regeringen. Och ännu så har ingen trilskande riksdagsledamot röstat mot partilinjen. Och så är det rätt långt till nästa val också.
Det puttrar, Thomas.
Du frågade om temperaturen.
Ja.
Var det Frankenstein eller Fahrenheit eller Celsius eller Kelvin? Ja, det är väl så här lite blaskigt. Mm. Det går ju... De är lite som Lina inne på, är de är glada att de finns fortfarande. Men det är ju ingen entusiasm. Det är ganska svalt.
Det är svalt.
Och de har ju inte mycket att peka på som är så här triumfer. Utan de försöker hålla sig fast vid sin skolpolitik.
Det är bråttom och... Vi liberaler har så mycket att göra tillsammans. Att göra lokalt, nationellt, på Europanivå, men också globalt.
Om vi börjar med Johan Persson och hans ställningstagande som han gjorde i Expressen häromdagen. Där sa han att han inte kommer sitta i en regering med Jimmy Åkesson efter nästa val. Och att Jimmy Åkesson tycker att Johan Persson är en jobbig jäkel, säger Johan Persson. Alltså. Men är... det som Johan Persson säger om Sverigedemokraterna ett problem för Jimmy Åkesson?
Jag tror att Johan Persson önskar inget heller än att han är en jobbig jävel för Jimmy Åkesson. Det skulle ju så att säga bekräfta Perssons självbild av att han är det här liberala mittenankaret som håller emot de nationalpopulistiska jäklarna, eller vad han nu använder för mer städat liberalt uttryck om sina motståndare. Det är helt enkelt ett försök att försköna sin egen roll. Sen, det är ju liksom inte Liberalerna som gör det jobbigt för Sverigedemokraterna eller för Moderaterna eller för Kristdemokraterna. Det är ju de andra tre som gör det väldigt jobbigt för Johan Persson.
Mm.
Har du läst Gösta Knutsson?
Pelle Svanslös?
Ja, alltså Johan Persson, han är som Pelle Svanslös som jagas av Måns och Bill och Bull. Sen kan du utse vem som är vilken.
Ja, det håller jag för mig själv.
Mitt parti består av mycket kloka människor som förstår att när man går till val så säger man en sak innan valet. Sen genomförs valet, så säger man en sak också efter valet.
Johan Persson låter ju alltså som att han har en röd linje här när han pratar med Expressen. Men... det här är ju inte första gången som Liberalerna har stakat ut en röd linje. Kommer den här stå sig?
Ja, men det här är ju verkligen en del av historieskrivningen om de moderna liberalerna. Att man inte riktigt vet att vilken fot man ska stå på. Och den som kanske mest förknippats med de här tvära kasten vad gäller relationen till Sverigedemokraterna är ju miljöminister Romina Pourmokhtari. Vi har ju alla sett hur hennes tweets från tiden som luffordförande kastats runt av de politiska motståndarna som vill påminna om vilken kappvändare hon är och också det parti hon företräder. Hon har ju liksom med en agitatorsäkerhet tidigare tagit avstånd från allt samröre med SD. Mm. Endast på så sätt skulle hon sova gott om natten. Men vi vet ju alla hur det blev i slutändan. Och den här totalomsvängningen gäller ju en rad namnkunniga liberaler. Så att när man nu då kommer och drar upp nya röda linjer, inga sverigedemokrater i regering, så kan man ju lätt fråga sig hur hållfasta de egentligen är.
Du nämner några namnkunniga liberaler där. Finns det några andra exempel på personer som liksom har ändrat sig?
Ja, det gör det ju. Partisekreteraren Gulan Avci är ju en person som ju ställde upp en del villkor som hon tyckte var viktiga för att man skulle arbeta med Sverigedemokraterna. Det finns andra som gjorde, man kan säga att deras landsmöte ställde upp villkor som sen inte infriades. Mm. Alltså, lita aldrig på en folkpartist. Det är sånt där gammalt, en gammal devis som Moderaterna haft åtminstone ända sedan 1960-talet. Och nu kändes det ju som att Johan Persson också hade den devisen. Han litade liksom inte på sina egna när man gick in i det här Tidösamarbetet. Det är rätt intressant när man läser det här inför landsdagarna här i helgen, eller landsmötet som det heter i det här partiet. Vi kanske kan återkomma till det här sen, varför de heter olika saker. Men i handlingarna här inför landsmötet ska man läsa det så kallade granskningsutskottets betänkande. Det är de som ska se till att partiledningar och andra följer stadgarna. De är rätt så arga på hur det gick till när man bestämde om tidavtalet. Det är inte acceptabelt att PS, partistyrelsens ledamöter, fick tillgång till texten först halvvägs in i partiledarnas direktsända presskonferens den 14 oktober. Alltså den presskonferens där de fyra partiledarna i Tidögänget la fram det här avtalet för allmänheten. Och 25 minuter innan hela avtalstexten fanns tillgänglig via TT, utlagd av Sverigedemokraternas pressavdelning.
Det låter lite hårt ändå.
Ja, så att det var ju uppenbarligen inte så att Johan Persson litade på att hans partistyrelse skulle behöva ta ställning till, eller kunna, eller vara förmögen, eller ha tid, eller vad det nu var. Till den här. Men det, alltså de röda linjerna man har frångått är ju inte bara att personer har ändrat sig. Det är ju också en massa sakfrågor då som man hade med sig in. Och den viktigaste, bortsett från det här med visitationszoner och anonyma vittnen och invandringspolitiken där man ju faktiskt har gett sig, så var det ju också så att man sa att vi skulle inte ha något fullskaligt budgetsamarbete med Sverigedemokraterna. Det skulle vara en borgerlig regering som kunde samarbeta med alla möjliga i riksdagen om budgeten.
Det står alltså?
Ja, det var ett villkor som man hade med när man bytte ståndpunkt från att se Sverigedemokraterna som Liberalernas huvudmotståndare i politiken till en tänkbar samarbetspartner. Mm. Det gick ju ganska hastigt det också. Men det fick man ju överge. Tidigt är ju ett väldigt tätt och intimt budgetsamarbete. Ja. Så att det, jag håller med Lina. Nya röda linjer äger begränsad trovärdighet när det gäller Liberalerna när valet närmar sig nästa gång. Då kommer det vara sånt där som överlevnad som är viktigt. Finns vi kvar i riksdagen? Hur ska vi göra för att rädda oss?
Mm. Och Johan Persson har ju idag inget annat alternativ än att svara nej när han får frågor om att släppa in SD i regeringen, även om många nog faktiskt misstänker att det här nejet är skrivet i blyerts. Och läser man hur han formulerar sig i den här Expressen-intervjun som du började med att hänvisa till, så står det ju också uttryckligen att inom Liberalerna så påpekar man att det här nejet gäller tills vidare, vilket innebär att man liksom öppnar för att kunna ändra sig igen. Och det har blivit lite en paradgren i det här, att gillar ni inte principerna så har vi andra.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad hände? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Vad är det som skaver liksom mest i relationen mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna?
Ja, då måste man ju gå tillbaks en ganska kort tid. För inför valet 2018 drev ju den dåvarande partiledaren Jan Björklund och hans partiledning att Sverigedemokraterna var det stora hotet mot den liberala demokratin. Det var liberalerna som skulle vara de som tog fighten med det här hotet. Hårdare än någon annan, för det var liberalerna som förkroppsligade denna demokrati som var så hotad, som har slagits för den etiska århundrade och så vidare. Va? Så därför var det otänkbart. Man lovade till och med i sina barns namn och allt det här som Jan Björklund gjorde, att det här skulle man aldrig ge något inflytande till. Ja, sen gick det inte så lång tid. Så vände man och bestämde sig för att ja, men vi ska ge Sverigedemokraterna inflytande. Och det är ju det som skaver hela den här självbilden som Liberalerna har av att de är ett idéparti som har så fasta principer. Och sen den där, som Lina antydde, Groucho Marxska inställningen, att okej, de kan vi väl byta om det behövs för att komma in i riksdagen nästa gång.
Och en fråga som hakar i det här och som väl kommer hamna i centrum i början av nästa år är ju också partiernas ganska olika inställning till EU. Mm. Liberalerna är ju riksdagens absolut mesta Europavänner. De vill ha euron som svensk valuta, och väcker man en liberal i sömnen så kan han eller hon citera ur Schumann-deklarationen. Sverigedemokraterna var ju tvärtom länge högljudda EU-motståndare, och nu vill de ha någon typ av utvärdering av medlemskapet. Och jag var själv i Bryssel förra veckan och skulle lyssna på ett planerat panelsamtal mellan Karin Karlsbro, alltså Liberalernas toppnamn där, och Charlie Weimers, Sverigedemokraternas dito. Men så blev det inte. Karlsbro gjorde någon form av omvänd Bengt Westerberg. Istället för att storma ut från lokalen så stod hon och väntade ute i hallen till dess att Weimers talat klart och lämnat rummet. Och hennes stab sa att det var schemaskäl man gjorde så. Men det är ganska lätt att se det här som liksom en illustration av hur spänt det är mellan partierna, inte bara i EU-frågan utan också på en personlig nivå. Att man har liksom svårt att vara i samma rum.
Som det kan verka lite mysigt här, så är det frostigt i Bryssel.
Det var mitt intryck av det mötet, ja.
Det är lite med Liberalerna som med Miljöpartiet. Det är en väldigt tyngdpunkt på Stockholm när det gäller vilka väljare man har och var man har förtroendevalda och sådär. Och det är i Stockholm man har pengar. Det har också skymtat fram i debatten. Liberalerna är ett ganska fattigt parti som behöver Stockholm, både deras väljare och deras pengar. Men Stockholmsliberalerna gillar ju inte det här samarbetet. Det är ju där motståndet mot SD starkast. Och det är inget konstigt. Det ser man även på de moderata väljarna i Stockholm, att det är där man är mest skeptisk mot det här samarbetet, och det är där man tappar väljare för att det här samarbetet finns på riksnivå. Och både liberaler och moderater, men moderater med lite behagligare avstånd till 4%-spärren, slåss med detta problem.
Just det, så det blir liksom problematiskt att man både förflyttar sina röda linjer, men då kan man alienera sina Stockholmsväljare som är jätteviktiga.
Ja, och dessutom så, ja, men, i motsats till moderaterna så ägnar ju sig då Liberalernas ledare i Stockholms kommun att öppet åt att kritisera ledningens inriktning. De har ju varit med och motarbetat att man gjorde den här 180-graders svängen till att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och Jan Jönsson, som är en viktig profil i Stockholm, fortsätter ju att argumentera emot detta och vill ändra på det.
Men finns det någonstans då där SD och Liberalerna är liksom lika, där de tycker likadant?
Ja, men trots att de ju ändå kommer ur de här väldigt olika myllorna och står väldigt långt ifrån varandra när det gäller synen på vad som skapar ett gott samhälle, så har man hittat några tillfällen och frågor att kroka arm i. Och konflikten mellan Israel och Hamas är ju ett sånt exempel, där både Liberalerna och SD har krävt att regeringen ska liksom averkänna Palestina sin status som stat, på tvärs med vad den moderata utrikesministern tycker. Och även skolpolitiken, det säger Johan Persson själv, är ett område där partierna drar ganska jämnt. Det handlar om att få in mer läroböcker i skolan, fokus på ordning och reda. Man vänder sig båda mot den så kallade flumskolan till exempel.
Så de kan liksom kroka arm när det behövs i alla fall i vissa frågor.
Och när du och jag, Evelyn, har skrivit om samordningen, alltså den här funktionen i regeringskansliet där de fyra partierna i regeringsunderlaget sitter och verkar ut en gemensam politik med hjälp av sina tjänstemän, där har det ju ha gått ganska friktionsfritt hittills.
Just det. Vi kommer ju prata mer om det här, men först så kör vi en halvtid.
Jag vill ju visa att vi är handlingskraftiga oavsett ålder.
Ulf Kristersson is in the house!
Utsläppen stannar inte vid landsgränser, och därför kan inte heller de politiska lösningarna göra det.
Det blev lite buzz kring Romina Pourmokhtari, i helgen när hon i en intervju med Dagens Industri attackerade influencern Bianca Ingrossos livsstil som hon sa gjorde henne lite upprörd. Så vi tänkte ta avstamp i detta och ni ska då få ha en liten duell i grenen Romianka. Vem var det som sa det?
Vem som sa vad då?
Ja, du kommer. Jaha. Jag kommer spela upp några citat.
Jag trodde det var första frågan.
Nej, det var jag som sa det. Några citat kommer spelas upp där Bianca och Romina kommer förtjänstfullt att spelas av vår producent Viktor. Och efter traumat som jag utsatte er för när vi spelade brush eller bush för några avsnitt sen och det bara var brush-citat, så finns det den här gången citat från båda med. Kan jag varna er för.
Nu spoilar du.
Ja, det gjorde jag. För att ni inte skulle bli rädda. Jag vill alltså veta, är det Bianca Ingrosso eller är det Romina Pormattari som säger dessa bevingade ord? Här kommer första klippet.
Alltså jag är ju väldigt medveten om hur bra jag hade det, medan andra inte hade det bra.
Jag tror att det är Romina Pormattari.
Mm-hmm. Vad tror du, Thomas?
Jag tror faktiskt också det. Det lät inte så där säljande.
Som Bianca borde vara, menar du?
Ja.
Mm. Ni har rätt. Det är Romina. 1-1. Nästa klipp.
Att någon annan hatar mig, det chockar mig inte riktigt. För jag har i många perioder hatat mig själv ännu mer.
Bianca Ingrosso.
Ja, det lät väldigt influenceraktigt tyckte jag.
Mm-hmm. Det är din stora erfarenhet av influencer som talar.
Ja, man vill vända ut och in på sig själv och vara lite psykisk.
Det var Bianca. Helt rätt. Nästa.
Jag har enorma krav på mig själv. Jag vill aldrig luta mig tillbaka utan alltid bli bättre på allt jag gör. Ibland tar de kraven över.
Romina Pormattari.
Bägge kunde ha sagt det, så jag gissar på Romina, för då låter det lite bättre för dig.
Det hade det kunnat vara, men det var Bianca Ingrosso faktiskt som kände de här kraven. Då kör vi nästa klipp.
Att gå obemärkt förbi, det skulle vara ett större bekymmer för mig än att bli kritiserad.
Det lät ju väldigt mycket Romina.
Jag säger Bianca Ingrosso.
Det skulle du inte ha sagt, för då vann Thomas med ett ringa poäng i våran lilla lek.
Menar du att mitt poäng var lite mindre där?
Ja, och det var Romianka, och nu går vi vidare.
These men dared, these men lived. The Great Escape.
I den ikoniska filmen The Great Escape spelar Steve McQueen en amerikansk soldat som tillsammans med fångar i ett nazistiskt fångläger planerar en rad spektakulära flykter. Och i en av filmhistoriens mest kända scener flyr han på en motorcykel och hoppar dramatiskt över ett staket i jakten på frihet. Lite långsamt kanske när man pratar om liberalernas opinionssiffror, men ändå. De ligger på låga 2% i opinionen. Kan Johan Persson och hans parti göra en great escape och motorcykelhoppa uppåt i opinionen?
Ja, det är ju ett enkelt recept. Man grillar lite korv, det funkar förra gången. Nej, men det som funkade förra gången var inte korven och egentligen inte ens Johan Persson att döma av de mätningar som gjordes, utan det var ju det faktum att man stenhårt band sig för att stödja en högerledd regering. Oavsett om den samarbetade med SD eller inte. Och,
det var så det som fick dem att stiga?
Då fick man de stödröster som behövdes från Moderater, bland annat framförallt Moderater, för att klättra över den 4%-spärren. Och det är ju det som talar för, det är den logiken som talar för att det här med röda linjer inför nästa val, det är svajigt. Mm. För att skulle det vara så att man går till val i nästa val på ett politik som hotar en sån regering, man ligger på 3% och så säger man ja, vi är bara med och stöder den här regeringen om det inte finns SD-ministrar. Och så ser alla att det är alldeles uppenbart att det kommer att finnas SD-ministrar. Ja, vem ska då stödrösta på Liberalerna? Mm. Det finns en konflikt.
Mm. Men Liberalerna har gjort det här förut. År 2002 fick de över 13% i valet. Och det var då ett motorcykelhopp upp från 4,7% som de hade i valet innan. Som förutom förra årets val faktiskt var Liberalernas sämsta valresultat någonsin. Vad var det som hände då?
Det var en fenomenal upphämtning, tredubbling där. Och det brukar ju förklaras med fenomenet Lejonkungen, Lars Leijonborg, som klev fram och gjorde en ordentligt stark valrörelse. Och mycket av det här kopplades till en specifik fråga, nämligen språktest för medborgarskap. Mm. Och det här var ju innan de flesta andra partier kommit på att de också tyckte att det här var en bra idé. Och varpå Lars Leijonborg blev ganska åtgången i debatten. Man anklagade Folkpartiet då för att fiska i grumliga vatten, för att göra skillnad på folk och folk, för rasism och så. Men uppenbarligen så slog det här förslaget an någonting hos väljarna. Så det är väl en viktig förklaring. Och sen att Moderaterna gjorde ett historiskt uselt val efter löften om enorma skattesänkningar och det här omtalade valstugereportaget som slog hårt mot partiet efter rasistiska uttalanden.
Om man ska försöka efterapa den valkampanjen för att komma igen då 2026, då är det nog snarare Moderaternas svaghet som är deras hopp. Att försöka komma med ett spetsigt ställningstagande och dra på sig elden i invandringsfrågan, det är ju liksom inte möjligt idag för Liberalerna, för det finns ett sånt väldigt utbud på sådana ståndpunkter just nu. Så att det man möjligen skulle kunna hoppas på då från Liberalernas sida, det är väl att de andra, det är ju alltid så mellan de borgerliga partierna att väljare rör sig lättare mellan dem än mellan blocken. Och det är alltid något som är succé och något som inte är det. Det speciella med förra valet var att alla tre gick bak. De som fick regeringsmakten var de partier som gick bakåt i valet, medan det parti som de tog regeringsmakten ifrån, Socialdemokraterna, gick framåt i det här valet. Och det byggde ju då på att Sverigedemokraterna tog så många väljare.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Det svajar, det har vi varit inne på. Tidigare så har man ju kickat toppnamnet när det svajar.
För att vi ska bli det nya Sverige krävs mycket av oss alla. Jag ser ännu vägen framför mig. Men jag ser också att det inte längre är jag som ska gå i första ledet.
Nyamko Sabuni avgick ju inte långt före valet egentligen, i våras, förra året. Hur säkert sitter Johan Persson?
Tror jag inte alls säkert.
Nej.
Sabuni fick ju aldrig chansen att genomföra ett val ens. Johan Persson har ju internt fått äran för att man klarade 4%-spärren. Mm. Ja, som vi har varit inne på så kan man diskutera om det verkligen var hans förtjänst. Men bytet verkade viktigt ändå på något sätt.
Någon slags förnyelse?
Ja, att Sabuni var så impopulär helt enkelt. Men om det är så att siffrorna är låga för Liberalerna och man närmar sig nästa val, då kommer de få frossa på alla möjliga vis. Och i den frossan kan även partiledare ryka, inte bara röda linjer.
Om man går till handlingarna, alltså eftervalsanalysen, så är ju partiet väldigt nöjda med Johan Perssons insatser i att man räddade kvar partiet i riksdagen. Och de skriver att hans energi och personlighet skapade entusiasm i partiorganisationen. Vi slutade att bråka och förde fram vår politik. Johan Perssons humor och folklighet fick uppmärksamhet i media, som killen vid grillen uppslag.
Det låter som jag när jag kommer in i poddstudion.
Men jag tror att det speglar, deras valutvärdering speglar den interna stämning som så att säga förbättrades när det blev den här glada gamejingen istället för den här omstridda ledaren som var förut, och alla strider som förknippades med att Sabuni vände partiet. Men när man väl sitter i regering nu så är ju inte Johan Persson i många ögon det starkaste ministerkortet. Och det är inte heller så att de har någon riktigt stark sak att driva igen. Deras främsta, det är den klassiska liberala frågan, skolfrågan. Lotta Edholm, skolministern, det är väl hon som liksom driver någonting som kan föreställa en liberal profil. Hon får igenom en skolpolitik som är skiljer sig från den som Moderaterna har. Hon vill gå lite hårdare åt friskolebolagen, ha lite striktare regler, mer kontroll, till och med stoppa vinstutdelning under vissa villkor, vilket ju är intressant med tanke på att liberalerna, här är ju liberalerna lite som pyromanen som är in på brandkåren. Det var ju de som förut stod för en stor frihet på den här marknaden och som i januariavtalet var med och drev igenom att man ska inte ens få tänka tanke på att begränsa vinsterna. Men nu har man svängt under intryck av borgerliga väljargrupper. Mm. Och där har man väl kanske en chans då att göra ett visst avtryck. Men det där kommer ju så sent så det kommer inte ens att märkas innan när mandatperioden är slut i verkligheten.
Nej. Och det är inte Johan Persson?
Nej, just det. Men ja, jag är inte säker på att Lotta Edholm bli partiledare efter Johan Persson. Nej. Men alltså, det är bara för att, det är inte Johan Persson som är liksom den framträdande ministern som gör de stora avtrycken i folks verklighet eller i den politiska besluten.
Finns det då de som liksom vill se en riktningsförändring inom Liberalerna idag?
Det gör det ju alltid i Liberalerna. Det brukar heta att vara liberal är att vara kluven, och det gäller ju inte bara synen på framtida samarbete med Sverigedemokrater utan också hur man ska tackla de här problemen. Johan Persson har ju själv talat om behovet av både stålhandskar och lovikavantar, och där går väl också en skiljelinje i partiet. Vi har socialliberalerna som vill se mer fokus på inkluderande, tolerans, omhändertagande, och de som vill ha tydligare krav och mer fokus på eget ansvar. Thomas nämnde Jönsson i Stockholms stadshus som är ett exempel på en som gärna skulle se en kursändring i partiet. Mm. Samtidigt är ju, alltså, placerar sig ju liberala väljare helt klart till höger i politiken. Betydligt mer nu än vad man gjort i tidigare riksdagsval om man tittar på vallokalsundersökningar. Och när jag pratar runt i partiet så upplever jag ändå inte att det är en väldigt aktiv diskussion om en sådan kursändring. Jag vet inte hur du uppfattar det.
Nej, jag uppfattar det som att oppositionen känner sig ganska slagen och svag och inte har något, de har ännu mindre självförtroende än partiet som helhet, så att säga. Och möjligen tänker väl de som är en del av dem, de som inte har slutat eller tröttnat och blivit passiva, att vi ska komma igen senare, men just nu är det inte läge för det. Och det är klart, skulle det bli ett valnedlag för högersidan 2026, då kommer ju den interna diskussionen i Liberalerna att bli en helt annan. Då har man ju verkligen ett läge för att omvärdera. Då har man ju så att säga inte bara då gjort något väldigt jobbigt utan också misslyckats med att behålla den där regeringen.
Om jag får citera eftervalsanalysen igen så skriver de: det finns en stor risk att väljarna hinner tröttna på oss innan valdagen 2026. Fallhöjden är det närmaste obefintlig.
Ja, just det. Ja,
det får man ju säga om man är på 2% kanske, det är inte så stor.
Var inte det lite så här en motsättning i det uttalandet, att man först så låter det som man hade väljare och sen säger man i nästa mening vi har nästan inga väljare. Så vilka ska tröttna på?
Det är ingen tröskel att falla från.
Och det var det vi hade för idag. Men innan vi slutar så måste vi göra en rättelse. I förra avsnittet degraderade vi Vänsterpartiets Ida Gabrielsson, som vi kallade för partisekreterare. Hon är ju vice ordförande i Vänsterpartiet. Det är Aron Etzler som är partisekreterare. Och med det säger vi tack för idag. Och tack för att du lyssnade. Glöm inte att prenumerera på Älskade politik så du inte missar några nya avsnitt. Vi släpper avsnitt varje onsdag morgon. Producent var Viktor Aldén. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från Discovery, Aftonbladet, Sveriges Radio och TV4. Och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.